Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It. Okej, wow, vi är alltså tillbaka i Don't Wine About It, första avsnittet för 2026. Och jag hoppas att du som lyssnar har en fantastisk start på året. Det är ju ofta så att nya år brukar vara den här motivationen vi kan få till att börja nya rutiner eller ta tag i saker som vi tidigare inte alls har orkat ta tag i, för vi har tänkt det är nytt år snart, jag tar det då. Och nu är den där tiden då här, och nu har till och med en tid ingått på det nya året. Så om du kör en dry January nu, heja dig, hoppas det går bra. Har det redan gått åt helvete, fan, vi kommer prata mer om det idag. Inte kul såklart, men det går att komma tillbaka förstås. Ett steg fram, två steg bak, som jag brukar säga. Men i alla fall, jag sitter inte här ensam och inleder det nya året, utan jag sitter med min kära vän Promilletanten, a.k.a. Anna Sjöström.
Woohoo!
Där skulle det komma applåder.
Ja, precis.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Jag vill ha konfetti också.
Absolut. Här.
Tack.
Det är osynlig konfetti fick du nu. Promilletanten, du har alltså jobbat med alkoholfrågor i över 30 år. Föreläser, skriver böcker, och bok kommer vi komma in mer på, för du är högaktuell med en väldigt spännande bok som vi måste prata mer om senare.
Och jag är 200 år gammal.
Du är 200 år gammal, är inte det fantastiskt? Och du är den här konstiga personen som dricker ibland för att det är gott och lagom.
Ja,
konstig i mina
konstig,
ögon.
Ja.
I alla fall. Du var med i ett avsnitt i slutet på förra året, men nu börjar du bli min mest återkommande gäst. Jag har sagt att Robin Kalmegård har varit innan, men du börjar gå om honom här nu. Så vill man höra mer om din historia, så skulle jag föreslå att lyssna på det första avsnittet du var med i. Det var avsnitt 40 du var med i då. Lär dig dricka smartare och gråzoner mellan nykter och alkis. Det avsnittet kan du lyssna på i så fall. Men hur som helst, det var då, nu är nu. Hur inleder du det här nya året? Alltså, har du någon rutin för att välkomna nya år och sånt till exempel?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Det här med nyårslöften tror jag är överskattat.
Alltså, you're preaching to the choir.
Ja.
Verkligen.
Nej, men alltså, titta på antalet människor som köper gymkort i januari och så kollar du på hur många som fortfarande gymmar i mars. Alltså, det är helt värdelöst. Jag brukar snarare stå på nyårsafton och känna tacksamhet över att jag har liksom... Alltså, jag lever. Mina barn mår bra. Det är ingen som är döende. Liksom, det är fine. Jag mår bra. Och sen får det liksom bli lite som det blir. Och jag tänker så här, motivation... Alltså, jag är inte så övertygad om att motivation är grejen. Utan motivationen är ju superhög i början på året att göra nya grejer och äta mindre och träna mer och sådär. Men det är ju någonting annat som får oss att fortsätta. Det är liksom grit, hårt jobb, göra det fast man inte vill. Ska man få till sin träning så får man väl tänka på det ungefär som att borsta tänderna. Det är ju ingenting jag älskar inte att borsta tänderna, men jag gör det 2 gånger om dagen. Därför att jag har lärt mig att det är så man ska göra. Och så tänker jag lite grann runt hur man ändrar vanor också.
Mm. Ja, precis. För att det blir ju en sån himla hets också kring att man känner att... Man, alltså, jag kan känna mig, när jag har haft nyårslöften, att jag kan känna mig mer stressad över allt jag borde göra nu. Och då blir man ju bara överväldigad och då blir det bara fel alltihop i alla fall. Och sen så dör det där ut efter det. Alltså, det är ju därför gymmen blir tommare och tommare med årets
kont. Jo, och så ska man göra allting på samma gång också. Ja. Man ska börja äta nyttigare, man ska börja träna och sen ska man inte dricka någon alkohol.
Mm.
Och det blir liksom för mycket.
Mm. Ja, precis. Men det är jättekul att ha dig här i alla fall, för att du du har svaren på alla mina frågor, höll jag på att säga.
Jag hoppas jag verkligen inte att jag har.
Du har bevisat innan i alla fall. Och din grej med hela promilletanten ska jag bara tillägga. Det handlar ju också mycket om att så här, nej, alla behöver inte sluta dricka helt, utan det finns någonting som heter måttligt, och man kan också sluta i tid.
Ja.
Snarare än att vänta tills det går åt käpprätt åt helvete, som många tyvärr gör.
Mm.
För den kunskapen finns inte om tiden innan.
Nej,
eller vad man ska säga.
Ja, men det finns också någon uppfattning om att man måste nå sin personliga botten. Och det tror jag sa det första avsnittet jag var här. Jag avskyr det där uttrycket. Mm. Av så himla många skäl. Men en är ju så här att om vi ska vänta tills folk når sin personliga botten med beroendesjukdomen, då får vi ju också vara beredda på att vi kommer förlora ett antal vänner på vägen. De dör innan de kommer dit.
Mm.
De dör i alkoholöverdoser och förgiftningar, och de kör av vägen och orkar inte leva längre. Så att det där tycker jag är ett svindåligt uttryck.
Mm.
Min paroll är snarare, det är aldrig för sent för att förebygga problem. Och har du redan utvecklat alkoholism, så kan du ju förebygga mer problem genom att sluta dricka.
Mm.
Det är som, den enda skillnaden är ju att när du har utvecklat alkoholism eller ett svårt alkoholberoende, då är ju dina valmöjligheter begränsade.
Ja.
Det du behöver göra är att sluta helt. Men om du inte har nått dit, så kan du ju faktiskt dricka mindre och slippa utveckla allvarliga problem. Och det är ju inte konstigare än att det är lättare att gå ner 5 kilo än att gå ner 35 kilo. Mm. Alltså, vi tänker ju inte sådär allt eller inget med övervikt eller träning, utan liksom, det räknas. Även om man tränar lite, så är det bättre än att träna noll.
Mm.
Men med alkohol är det så himla svart eller vitt.
Mm. Ja, det där för mig är ju bara så här, jag förstod ju aldrig vitsen med varför jag bara skulle dricka 2 glas. För att för mig var enda syftet med att dricka, det var att bli shitfaced liksom.
Ja, och då är det ju helt obegripligt att dricka lite. Ja. Det där möter jag ju också med mina coachingklienter när jag pratar om riktlinjerna för lågriskbruk. Alltså, Socialstyrelsen har ju faktiskt formulerat vad som är måttligt. Och då ska man aldrig dricka mer än 4 små glas vin när man dricker. Eller 4 små burkar, alltså vanliga starkölsburkar.
Mm.
Och sen när veckan är över så ska man inte ha druckit mer än 10.
Det var ju typ en kväll för
precis
mig.
Så där reagerar mina klienter bara, det där är ju inte ens att dricka. Vad fan, det där är ju typ en kväll.
Mm.
Medan andra, när jag föreläser ute på arbetsplatser, får så här moralpanik och bara, herregud vad mycket alkohol. Står du där och gör reklam? Alltså, ja, nej, det gör jag ju inte. Jag talar om vad forskningen säger.
Mm.
Sen får man ju förhålla sig till det som man vill. En del människor tycker att det där är jättemycket. Och det är förmodligen människor som inte dricker så mycket.
Mm.
Eller som inte dricker alls. Och så finns det de som tycker att, jag menar, då kan man ju lika gärna låta bli, lite som du. Vad fan, det är ju helt meningslöst. Om jag ska bara dricka 4, det är ju helt meningslöst. Men sanningen är ju att majoriteten av Sveriges befolkning dricker ju inte för att bli berusade.
Ja, det är för mig helt ofattbart, men ja. Absolut, jag tror på det. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är bra. Det är ju verkligen bra att veta att det är så bland majoriteten.
Mm.
Mm. Vad skulle jag säga nu då? Jo, det går bra nu.
Gravidhjärnan slog till.
Ja, det kan man säga. Den slog till lite för mycket nu för tiden. Ja, herregud. Det är så sjukt, när jag har släppt det här avsnittet förresten, ska jag säga, då har jag förmodligen blivit mamma.
Mm.
Oh, herregud. Nu fick jag panik bara jag sa det högt. Vi ska i alla fall dra igång avsnittet, för att jag och Anna har ju jag har jättemycket frågor till dig, Anna. För jag tänker att så här i början på året, precis som folk tänker att nu ska jag ta tag i gymmet och börja träna mina muskler, så tänker man mycket på hälsa, men man tänker också på, nu ska jag göra då någonting åt mina jäkla alkoholproblem. Mm. Så lite frågor om det ska vi köra idag. Okej, och nu är det ju det här dry January, är det så att säga, January, och det är väl lite så här på gott och ont att det har blivit en grej? Eller vad tänker du kring?
För det första tycker jag att Sober October är lättare att säga.
Ja, det är det verkligen. Synd att det inte är det, så jag kunde säga det.
Det är Dry January.
Ja.
Nej, men alltså jag är ganska kluven till både Sober October och Dry January. Och det finns ju en del forskning som visar på att det kan finnas fördelar med att ta en vit månad. Både hälsomässigt och att det kan liksom öka motivationen att dra ner eller helt sluta med alkohol. Å andra sidan så träffar jag ju väldigt många människor som håller på så där för att bevisa för sig själva att de inte har alkoholproblem. Alltså kolla här, nu har jag varit nykter i hela januari, alltså har jag inte alkoholberoende. Och det visar faktiskt ingenting. Det enda det visar är att du har ett behov av att bevisa något. Människor som dricker måttligt och inte har alkoholproblem, de brukar sällan ägna sig åt Sober October och Dry January. För varför skulle de göra det?
Mm.
Alltså, de dricker lite alkohol. Så att jag är lite kluven runt det där. Ja, det kan väl vara en bra start för en liksom långsiktig beteendeförändring, men det är absolut inget bevis på att du inte har alkoholproblem.
Mm.
För om det är någonting personer med alkoholism kan göra, så är det ju att låta bli att dricka. Det de inte kan göra, det är ju att dricka lite och hålla sig till det. Det är ju ett mycket bättre alkoholismtest egentligen.
Mm.
Och det där har jag ju skrivit om många gånger. Det finns ju något som kallas för Marty Manns alkoholisttest. Alltså, hon kallas ju för den första kvinnan i AA. Det var hon nog inte, men hon var en av de första på 1930-talet i USA. Och hennes alkoholismtest, det låter ju ungefär så här. Om du är osäker på om du har alkoholism, fortsätt drick. Men drick bara typ 2. Vad som än händer. Om hunden dör, du går på bröllop, du vinner på lotto, du umgås med din tjejkompis. Vad som än händer så dricker du aldrig mer än 2. Och så håller du dig till det ett antal månader. Då kommer du märka om du är alkoholist eller inte.
Mm.
För om du inte är alkoholist så kommer det gå alldeles utmärkt. Utan någon större ansträngning. Du kanske saknar det lite. Men det kommer inte försämra din liksom, livskvalitet. Men om du misslyckas med det. Eller går omkring med en fruktansvärt sug. Och verkligen får liksom, hålla i dig för att inte dricka mer än 2. Ja.
Mm.
Då är du välkommen till AA som Marty Mann. Och jag gillar det testet jättemycket. Det här är ju nästan 100 år sedan.
Men fortfarande.
Ja, det är så jävla bra. Hållbart. Och nu har vi ju liksom så här, nu har vi ju hjärnforskning som visar att det är precis så där det funkar med alkoholism.
Mm.
Att jag har kontrollförlust.
Wow.
Det jag inte kan göra, det är att dricka lite.
Mm. Men nu när det är liksom slutet på den här torra månaden i alla fall, så tänker jag att det finns säkert de som har testat då, säg att man har klarat sig hittills och varit nykter, och nu om bara lite tag så är det februari, och då börjar man tänka, ja, men den här vita månaden gick ju bra, jag kanske kan dricka lite ibland, några enheter. Ska man våga liksom börja experimentera med det när man har kommit igång med nykterhet?
Usch, vad folk kommer att bli arga på mig nu.
Gud, vad spännande det här ska ni höra på.
Alltså ja, varför inte?
Mm.
Alltså varför inte då? Alltså ungefär som Marty Mann säger, men fortsätt drick då.
Mm.
Men drick på ett annat sätt. Försök att drick lite ibland och se vad som händer. Jag är ju KBT-terapeut, där pratar vi om beteendeexperiment. Att vi liksom gör på ett annat sätt under en period av tid och så utvärderar vi. Så det skulle man ju kunna göra. Att man bestämmer sig för att nu ska jag dricka enligt de här riktlinjerna för låg risk. Då. Aldrig mer än 4 när jag dricker och aldrig mer än 10 när veckan är över. Och så kollar du hur det funkar.
Mm.
Inte sällan är det så som mina coachingklienter börjar hos mig. Håller de på sådär i några månader och sen utvärderar de. Alltså hur svårt var det här då? Och det intressanta med det är ju att rätt många efter de där månaden eller månaderna säger så här, vet du, jag skiter i om jag är alkis eller inte. Det är inte viktigt.
Mm.
Det är för svårt. Alltså, jag kan dricka. Jag kan stanna vid 3. Men det är så jävla svårt.
Alltså just för att det blir så mycket tankar och regler kring drickande då? Eller varför,
ja,
var det så svårt?
Det krävs liksom en övermänsklig ansträngning att hålla sig till det där. Jag hade en ung tjej en gång som kom till mig som alltså hon sa så här, jag har partajat klart. När jag frågade henne varför du kom hit så sa hon, jag har partajat klart. Hon hade liksom partajat sedan hon var 16 och nu var hon kanske 28. Och hon gav sig på det där tricket liksom att dricka tre. Aldrig dricka mer än tre. Och så håller hon på med det där. Och det gick så där ärligt talat. Men så kom hon till mig och så sa hon så här, du vet du vad, i lördags då klarade jag det. Alltså, så var hon så himla stolt. Och så frågade jag henne så här, men hur var festen då? Och då tittade hon liksom på mig så här. Hon kunde inte svara på frågan.
För hon hade bara tänkt på att nu ska jag bara dricka de här enheterna.
Nu ska jag bara dricka tre. Nu ska jag bara dricka tre. Nu ska jag bara dricka tre. Och hon lärde mig verkligen det där att så här, i slutändan så spelar det ingen roll för henne vad diagnosen var. Det var inte värt det.
Nej, men för det var ju så det var för mig också. För jag gick ju också till en del psykologer där jag också skulle lära mig att dricka mer måttligt. Och då var det typ, jag kom ihåg någon period så fick jag ju uppgift då från min psykolog att du ska bara dricka två enheter när du går ut under kommande månad. Och jag, när jag gick ut då på de här festerna, jag satt ju och surade i mitt egna lilla hörn och var avundsjuk på alla andra som fick dricka så himla mycket. Och här satt jag och liksom inte fick göra som de gjorde. Och det var ju, alltså det var ju hemskt.
Eller ska man skriva upp så här alkoholdagbok, hur många enheter man dricker? Så här, det finns ju forskningsstöd för det.
Mm.
Men vad är glädjen, undrar jag då?
Mm.
Alltså alkohol är ju, alltså vi dricker ju vin och öl därför att vi tycker om det. Vi tycker om effekten, det sätter guldkant på tillvaron. Och om man ska hålla på så som du beskriver, hur kul är det?
Nej, det var ju fruktansvärt.
Ja.
Det gav mig ingenting alls att hålla på sådär. Alltså.
Men du lärde ju dig uppenbarligen någonting av det experimentet. Mm. Att det här är inte min grej. Och jag tänker att ibland så stirrar vi oss blinda på den här frågan. Är jag alkis eller inte?
Mm.
Måste jag sluta? Eller så här, ja, fast egentligen kanske det handlar om så här, är det värt det?
Precis, exakt. För det är där man många fastnar i, att man måste vara alkis för att sluta. Men det behöver, jag mår ju bättre av att inte dricka, så varför ska jag behöva klassa mig som alkis då?
Alltså, nej, men det behöver man ju inte. Jag älskar ju den här nya rörelsen som heter Sober Curious. Det finns ju en bok som heter Sober Curious som jag verkligen kan rekommendera. Och den, där är ju, det är en kvinnlig journalist i New York som ger sig ut på en resa för att utforska sin egen relation till alkohol. Hon går på möten och hon liksom så här, och sen kommer hon väl fram till ungefär att ja, men jag vet inte katten så, men så skiljer hon på sober sober och sober curious. Och så landar hon i sober curious. Alltså hon är nyfiken på nykterhet, så att hennes normaltillstånd, det är att inte dricka.
Mm.
Men hon utesluter inte att hon kanske tar ett glas vin någon gång då och då.
Mm.
Och det är som ett annat sätt att se på det. Att det inte är svart eller vitt.
Mm.
Utan det finns ju massa nyanser av grått däremellan.
Mm.
Och hon upplevde ju också, skriver hon i boken, jättestora fördelar med att liksom sluta festa. Hälsofördelar, och hon fick kontakt med liksom andliga världen. Och hon upplevde att hon har ett mycket roligare, rikare liv nu.
Mm.
Och jag tycker den här boken är så himla bra, för den är inte svart eller vit. Väldigt många av de här böckerna som vi läser med kändisar som berättar om hur de blivit nyktra. Det är ju inte rocket science att de mår extremt mycket bättre nu, för de drack jättemycket innan. Och om jag dricker jättemycket och slutar, ja, men det är klart att jag kommer uppleva stora, stora fördelar. Men om man dricker lite grann och ibland och slutar, då kommer det förmodligen inte vara någon större skillnad alls faktiskt. Så att det finns den där, och det är det där som jag är så himla nyfiken på, den där gråzonen däremellan.
Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen. Don't whine about it.
alltså det är så individuellt det här såklart som vi pratar om nu. För att jag vet att när jag hade en nykter period, så när jag bestämde mig för att nu ska jag testa att dricka igen, då var ju min plan på egen hand utan en psykolog eller någon professionell hjälp, var ju att jag får dricka, men bara om det är liksom så här, någon stor händelse, typ en födelsedagsfest eller någonting sånt, du vet. Vad hände då när jag, efter den här vita perioden? Jag gick på den här festen och blev tokfull, såklart, för det var det enda jag ville med alkoholen. Och sen efter den här gången så var jag tillbaka där jag hade slutat, fast det var till och med värre. Och det var ju bara några månader efter det här, ska jag säga, som jag faktiskt blev nykter för 3 år sedan. För att så här, jag insåg att det här, alltså det går inte. Så därför så tänker jag utifrån mitt perspektiv, när jag hör en sån här fråga, nu är jag som har ställt den, bara för att jag vet att den är så vanlig också, blir så här, i mitt huvud, utifrån mitt perspektiv, så här, varför skulle jag gå in och experimentera med någonting som jag har kämpat med så himla länge att komma ifrån? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, men du identifierar dig som nykter alkoholist. Jag skulle ju aldrig säga till en person som är nykter alkoholist att jag tycker du ska pröva att dricka. Alltså det verkar ju apkorkat.
Nej, det är sant. Du har uppnått... Jag har blivit rädd om du sa någonting annat.
Nej, men alltså du har ju uppnått, du lever nyktert, du är tillfrisknande, du lever ett fantastiskt liv. Det finns ju liksom inga medicinska fördelar med att dricka alkohol.
Mm.
Alltså det är väl jättebra. Alltså jag skulle aldrig liksom uppmuntra någon att som har liksom nått nykterhet och kämpat verkligen för det att pröva att dricka igen. Det är väl apkorkat.
Mm.
Den absolut bästa lösningen är ju att inte dricka alls. Alltså det kan man ju inte nog säga. Skulle alkohol komma till Sverige idag så skulle det bli totalförbjudet och narkotikaklassat. Mm. Det är ett nervgift. Så. Men det är ju knappast möjligt att liksom narkotikaklassa det. För 100 år sedan så hade vi ju en folkomröstning i Sverige om att totalförbjuda alkohol. Och det var jättenära att det blev det.
Mm.
Men det var ju på den tiden då det dracks brännvin. Och det var jättetydligt också att det var kvinnorna som röstade för ett totalförbud. För det var de som, de drack inte, men de var tvungna att ta hand om sina alkoholiserade män.
Mm.
Så att det, är som, det finns ju inga hälsofördelar med att dricka alkohol, men det är ju sådär att de allra flesta människor klarar ju att dricka alkohol i små mängder utan att det drar iväg eller att det blir problem. Och för övrigt så är det ju precis samma sak med typ cannabis. Och sen så finns det de som råkar oerhört illa ut.
Mm. Och jag tänker att det är i den här frågan då som vi pratar om nu, så här, ska jag börja testa igen nu när jag varit nykter då ett tag, så är det väl att man få vara lite ärlig mot sig själv och se hur har det funkat för mig när jag dricker innan och så här, är det här någonting som eller så?
Ja,
eller?
Och vad, för det du beskriver också, så här, jag brukar säga till mina klienter så att det intressanta är inte om du kan vara nykter en månad eller två, för det vet jag, är helt övertygad om att du kan. Det intressanta är vad som händer sen då.
Exakt, exakt.
Vad händer sen då? När du börjar dricka igen, håller du dig lite snyggt till de där två och dricker aldrig dig full, eller är det bara tillbakagång ganska snabbt? Jag blir ju helt fascinerad och bedrövad när jag träffar arbetsgivare som har då betalat för rehabilitering av en medarbetare. Och den här rehabiliteringen då, när behandlingsinsatsen har gått ut på att man kräver nykterhet och så får man, kanske man får hjälp med antabus och sen så är det provtagning ett helt år. Och sen är det klart. Och det är som att kasta pengarna i sjön. Det är klart att den här personen kommer kunna hålla sig nykter med hjälp av provtagning regelbundet hos företagshälsovården. För det kan man göra på vita knogar. Hålla sig nykter för att få behålla sitt jobb.
Mm.
Vad händer efter 12 månader och en dag? Det är det som är så intressant.
Mm.
Och då tänker ju också arbetsgivaren att nu är det klart. Nu har jag ju satsat på den här rehabiliteringen. Personen är nykter, nu är det lugnt liksom. Och sen så följer man inte upp det och sen så tar det inte så jättelång tid innan personen är tillbaka exakt samma. Och jag trodde inte att det där förekom längre, men det gör det. Och jag blir helt bedrövad.
Mm.
Här tycker jag det liksom krävs lite konsumentkunskap. Och jag tror också att det har att göra med att man inte förstår beroendesjukdomen.
Mm. Ja, det finns väldigt mycket okunskap kring den överlag, märker man ju.
Ja, det gör det verkligen.
I hela samhället, tyvärr, är det som är så himla obehagligt. Och det är därför många skulle kunna säga till folk som är alkoholister att så här, testa att dricka mindre, fast det kanske inte alls är det.
Så om du det där Skavlan-programmet.
Ja, oh, gud, det var precis det jag tänkte på.
För eller mot alkohol.
Ja.
Alltså jag fick utslag på ryggen.
Ja, Katrin och Edvard var för att dricka och Lars Lerin bland annat var
mot,
för han är ju nykter alkoholist.
Och Fredrik Skavlan skulle jag säga var på team alkohol också, ja. För han satt där och fnittrade. Men det är absolut mest bedrövande med hela det programmet var när Katrin Zytomierska titta på Lars Lerin och frågar så här, men kan du verkligen inte dricka?
Jag fick ont i hjärtat.
Hon har liksom ingen koll på vad alkoholism eller beroende är.
Mm.
Och tänkte så här, har vi inte kommit längre? Hon var liksom uppriktigt nyfiken och förbryllad. Mm. Hon har liksom inte förstått att nej, det är det som är definitionen på alkoholism. Man kan inte dricka.
Nej.
Och han svarade så fint, jag kommer inte ihåg vad han svarade, men hans lugna, liksom, snälla sätt så svarade han att nej, det går inte. För då kommer jag dö.
Men alltså, varför tror du att tanken på att sluta dricka kan kännas så skrämmande för så många? Alltså oavsett om man har problem eller inte.
Men jag tror att det beror på många saker. Därför att vi lever ju i en väldigt positiv superkultur. Alltså vi dricker ju verkligen inte brännvin längre i Sverige. Vi dricker ju vin och öl. Alltså vin är ju det som säljs mest i Sverige. Och det är ju norm. Så att jag tror att det finns en rädsla för att inte passa in. Jag tror också att alkoholen för väldigt många, mig inkluderat, är belöning. Alltså jag kan ju belöna mig med att äta choklad eller äta mjukglass eller liksom gå på massage. Men alkohol, alltså att dricka ett glas vin på fredagen eller två när man har liksom jobbat hårt och sådär, då ska man inte få göra det längre. Många tycker om smaken. Så jag tror det finns många skäl till att man liksom ryggar tillbaka för tanken att liksom inte få göra det. Och det behöver ju inte betyda att man är alkis. Jag tänker att det där med du är gravid.
Mm.
Väldigt mycket gravid. Jag tänker att det där är också så här. För oss kvinnor så är det ju en slags övning i att inte dricka. De allra flesta kvinnor dricker ju inte. Så fort de får reda på att de är gravida så dricker man inte. Och så gör man inte det i 9 månader. Därför att det finns något annat som är viktigare. Och sen så ska man ju då bestämma sig för om man vill börja igen.
Mm.
Och jag tror att de flesta kvinnor som inte dricker under graviditeten säkert saknar ibland. Sådär, nu hade det varit gott med ett glas vin. Men det är ju inte så att livskvaliteten har blivit mycket sämre.
Mm.
Så det är lite som en reality check, tänker jag.
Nej, för jag tänker att det är så många som mår så mycket bättre. När de slutar dricka så, alltså, så märker de att oj, vad härligt det var.
Ja, och det kan ju vara att man mår bättre fysiskt. Ja. Alltså, man sover bättre, man har mindre orostankar, man blir av med sin krångliga mage. Men det kan ju också vara jätteskönt att slippa tänka på alkohol.
Mm.
Alltså det finns ju människor som tänker jättemycket på alkohol hela tiden.
Mm.
Alltså ju längre in i det här trassliga beroendetillståndet du kommer, desto mer, ja, i tolvstegsrörelsen pratar man om att vara besatt. Det är väl ett ord som kanske låter lite saftigt för människor som inte förstår det. Men jag brukar säga att det är som ett ekorrhjul liksom. Livet handlar om liksom, planera när ska jag dricka nästa gång. Köp alkohol så att det räcker. Ta hand om det som händer, alltså baksmällan. Och så går man på repeat igen. Mm. Lite som den här filmen Groundhog Day med Bill Murray. Liksom.
Det... Jag såg faktiskt den nyligen. Det är så, ja.
Ja, den kan jag rekommendera.
När han spelar upp, det handlar ju om att, jag menar, att han lever samma dag om och om igen.
Om och om igen. Så vaknar han till exakt samma dag. Och de människor som är i alkoholberoende, de beskriver ju ofta det. Att liksom hela tiden som var min hjärna upptagen med, hur ska jag kunna dölja det här? Hur ska jag ta hand om min baksmälla? När får jag dricka nästa gång?
Hur mycket ska jag dricka då?
Hur mycket ska jag dricka då? Och planera liksom. Mm. Och det är ju jättemycket, en stor del av hårddisken som går åt till det där. Som man skulle kunna ägna till något annat.
Ja, verkligen. Men du, alltså, går det att fasa ut alkohol från sitt liv? Tror du på att det går att liksom... Ja, jag börjar med att dricka mindre för att mitt mål till slut är att jag ska sluta dricka helt.
Det är så jävla spännande med den här frågan. Jag har faktiskt aldrig fått den frågan.
Jaså! Första gången.
Och det är en väldigt bra fråga, för att det är ju till exempel om du hade frågat om benzodiazepiner, alltså tablettberoende, eller om du hade pratat om någon liksom, så då gör man ju så. Då trappar man ju oftast ner, därför att också för att det kan bli farligt att sluta tvärt. Jag vet, alltså ärligt talat, jag vet inte.
Nej. Det kanske också är individuellt.
Det är säkert, alltså, det är det som är så spännande med alkoholfrågan, att det är individuellt. Och två rakt motsatta idéer kan vara sanna samtidigt. Alltså vi behöver kunna hålla flera olika tankar i huvudet samtidigt.
Ja. Men om man säger så här, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som människor gör som försöker sluta dricka?
Du menar att de ska sluta dricka helt?
Ja.
Det är nog att de inte tar hjälp. Mm. Och då menar inte jag att man måste liksom gå till någon sån som mig. Därför att det behöver man absolut inte göra. Men när vi ska göra stora livsstilsförändringar så behöver vi stöd. Och det kan ju vara att jag frågar min partner eller min bästa vän. Men att vi har liksom åtminstone en människa på vår sida som vet att nu vill jag göra den här förändringen. Och som kan peppa och stötta mig i den. Att sluta dricka alkohol är ju någonting som sticker i ögonen på andra människor. Speciellt om jag har varit en partypris innan. Jag kanske är en sån där person som blir mitt bästa jag. När jag har druckit ett antal glas vin. Och så ska jag plötsligt inte bli det. Då kommer ju säkert mina vänner att säga, men kom igen då. Alltså varför ska du inte dricka? Och då är det så himla viktigt att ha stöd. Och det, sen kan man ju också söka professionellt stöd. Men det är ju inte någonting man måste göra.
Mm. Finns det något annat som du skulle säga är liksom viktigt att tänka på om man vill liksom ha det här 2026 som nyktert?
Jag tänker att du måste hitta ersättningar för, alltså, att fundera väldigt mycket på så, vad är alkoholen ger mig?
Mm.
Och hitta saker som kan ersätta det. Och det är ju så här, har jag varit värsta festprissen och så praktiserar jag plötsligt avhållsamhet, ja men då är det kommer att bli tråkigare ett tag.
Mm.
Det kommer att kännas tomt, jag kommer sakna det.
Precis, det är det som är svårt. Jag tyckte att det var jättesvårt att acceptera att nu kommer det vara jävligt jobbigt ett tag.
Och jag tänker att vi som jobbar som terapeuter är dåliga på att säga det. Alltså, vi pratar jättemycket om liksom den här guldskatten på andra sidan regnbågen. Men vi är liksom lite dåliga på att prata om att det är en jävla bumpy ride på vägen dit. Men egentligen är det inte konstigt. Om jag dricker alkohol för att sätta guldkant på tillvaron, för att liksom passa in i min sociala gäng, för att jag gillar att bli full, för att jag liksom tycker att jag sover bra, och så plötsligt tar man bort det. Det kommer ju bli liksom jättetomt och tråkigt.
Såklart.
Och så måste vi börja fylla på det med andra saker. Och sen är det ju så här, alkohol och droger är ju några hundra gånger mer effektivt än att klappa en katt. Men kanske ska du skaffa en katt liksom, för sällskap. Eller du kanske ska börja yoga eller plocka svamp eller gå i skogen. Alltså du måste hitta andra saker som ger dig njutning och belöning. Ja, du kanske kommer äta jättemycket mer choklad ett tag. Men låt det vara så då.
Jag hade en gäst här som en gång berättade att han hade gått och blandat metoden i början av sin nykterhet. Så han åt massa gott och blandat bara för att han inte skulle dricka. Det tyckte jag ändå var en bra metod.
Ja, men alltså, det funkar ju för honom.
Ja, i början
och
i alla fall.
Ja, så det är ju jättemycket bättre att äta gott och blandat och gå upp några kilo och kanske få ett hål i tanden än att dricka alkohol.
Mm.
Alltså, vi får ju också tänka så här, man får vara lite snäll mot sig själv.
Precis. Men en annan sak som dyker upp förut, alltså i nykterhet när man precis har liksom tagit det här beslutet och man slutar dricka, som jag märkte i alla fall, det är att det är så mycket som kommer i fatten. Särskilt all skam som man kanske känner, både över så här, säg att man har blivit nykter nu precis den här månaden, och sen så tänker man bara på allt man gjorde förra året eller åren innan och så här, gud, och att både det är skam över man har gjort, men också skam över att så här, inse att jag har fan problem. Hur hanterar man all skam och jobbiga känslor?
Alltså det dysfunktionella sättet att hantera det är ju att dricka igen.
Ja.
Supereffektivt.
Gud ja.
Ja.
Been there my friend.
Ja. Så och det är ju många människor som använder alkohol för att det vi på KBT-språk pratar om, så att reglera känslor. Alltså jag träffar ju människor som jag hjälper till nykterhet som egentligen inte har koll på vad de känner överhuvudtaget. De kan knappt skilja på glädje och sorg. Alltså jag känner någonting. Oj, 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 obehagligt. Och så häller jag alkohol i det. Usch, nu blev det liksom lugnare. Och när man då tar bort alkoholen, då kommer man ju känna en hel palett av konstiga känslor. Mm. Både negativa och positiva. Och det är ju svårt. Mm. Alltså, jag tänker igen att alltså, det är en övergångsperiod.
Mm.
Att stå ut med obehag är ju någonting som vi måste lära oss. Jag tänker att det väl har jag har inte gjort så många rätt som mamma liksom, men en sak som min man och jag var jätteöverens om, det är att vi måste tillåta våra barn att misslyckas och uppleva obehag.
Mm.
Vi kan inte liksom, vilket man kanske vill som förälder, så här, linda in dem i fetvadd typ. De ska aldrig flytta hemifrån och curla hjärnet. Alltså det är ju en väg att gå.
Mm.
Men då kommer vi skicka ut dem i vuxenlivet med en känsla av att ingenting kan gå fel. Alla är snälla. Ingenting gör ont. Alltså om jag tittar tillbaka på min yrkeskarriär till exempel. Jag har ju inte lärt mig mest av framgångarna. Jag har lärt mig mest av motgångarna. Det kanske låter jättedeppigt så, som ett gott råd. Men alltså, stå ut.
Men jag tänker att vi ska prata lite om att vara på andra sidan också, för att det är ju som anhörig till någon med problem är det ju inte heller så himla lätt såklart. Vad gör man om man som anhörig märker att ens närstående har problem med alkohol?
Det första man måste göra är att lita på sina egna känselspröt. Alltså den utan jämförelse vanligaste frågan som jag får i min inbox på sociala medier och på mejlen är så här: hej, jag heter Annika, jag undrar om min partner har problem med alkoholen. Och så kommer det en kort eller lång beskrivning av hur partnern beter sig. Och det kanske inte är så snällt av mig, men numera så svarar jag ganska kort ungefär så här: hej Annika, ja, din partner har problem med alkohol. Hur kan jag veta det? Jo, du mejlar mig.
Mm.
För då har ni åtminstone ett problem. Då har liksom alkoholen ställt till med problem i relationen. Och alltså har ställt till med så här förstört förtroendet och att man inte kan lita på någon. Och det är så fascinerande att man liksom som anhörig inte vågar lita på sina egna känselspröt. Jag får ju den frågan från arbetsplatser också. Tror du att min anställda har alkoholproblem? Ja.
Mm.
För du frågar. För vi har ju också jättestarka försvarsmekanismer. Vi anhöriga, vi vill ju inte tro att den personen som vi älskar har alkoholproblem. Så det tar ett tag innan det där bryter igenom våra försvarsmekanismer också. Mm. Så det är väl det första rådet jag har till anhöriga. Om du tror eller misstänker eller oroar dig för att någon som du älskar dricker för mycket, då är det så.
Mm. Och vad gör man då?
Då tar man hand om sig själv först.
Det finns ju medberoende Al-Anon till exempel.
Al-Anon finns. Jag jobbar med ett behandlingsprogram som heter CRAFT som bygger på KBT. Som är lite mer handlingsinriktat. Så det finns ju hjälp att få.
Så det är inte så här planera en intervention här nu?
Nej.
Det första man gör?
Nej. När jag jobbade på en öppenvårdsmottagning för många herrans år sedan så var det inte så himla ovanligt att det ringde en chef fredag eftermiddag klockan 3 och hade panik. Så här, åh, jag har panik, jag upptäckte att Sara dricker för mycket, vad ska vi göra? Och då brukade jag säga till den här chefen, vet du, ta några djupa andetag så pratar vi om det här på måndag. Mm. Eller till och med tisdag faktiskt. För du har ju precis upptäckt det här, men jag kan lova dig att din anställda har haft de här problemen i 5-10 år.
Mm.
Så det är förmodligen inte förenat med livsfara att vänta några dagar. Liksom landa själv, fundera på vad har jag för stöd i omgivningen. Vad behöver jag för att känna mig trygg just nu? Och sen så handlar det ju om att berätta vad man ser. Jag är orolig för dig. Alltså börja alla meningar med jag. För du kan säga, jag är orolig för dig, Sara. Då kan ju inte du svara så här, nej det är du inte.
Nej, det är sant.
Men om jag säger, du har problem, Sara. Då kan du svara, nej det har jag inte.
Exakt, och då går man in i förnekelse.
Ja. Och det är inte säkert att du når igenom första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde gången. Men det är ju inte att det inte har, det är fortfarande betydelsefullt.
Men okej, men säg att man har en nära anhörig som nu har bestämt sig för att det här året ska jag, nu är det nog liksom, 2026 blir starten på min nykterhet. Hur kan man stötta den personen i på bästa sätt som anhörig?
Nu kommer ett råd som kanske inte den personen vill höra. Det är jättebra om du är nykter också.
Det betyder rimligt som fan.
Ja, och det betyder inte att du behöver bli nykterist för resten av ditt liv. Och det betyder inte att du inte kan gå ut och ta några glas vin. Men ha ett alkoholfritt hem. Därför att då visar du väldigt tydligt att jag tar dina problem på allvar. Jag stöttar dig och jag gör det så svårt som möjligt att dricka. Så det är ju ett råd som kanske tar emot en smula. Men det finns det forskning på som visar att ju lättare vi kan göra det att vara nykter, desto lättare är det att vara det. Det är ju inte rocket science.
Nej, egentligen inte. Nej. Men hur gör man då om den här personen, ens anhöriga som har bestämt sig för att bli nykter i februari nu börjar prata om det? Jag vet inte, jag ska nog skippa den här med nykterhet. Det var ju inte så farligt, jag kan ju dricka lite grann ibland. Men sen så vet man att det var fan inte bra innan.
Berätta det du ser. Berätta om din oro. Jag pratade här om veckan med någon som sa att det här, alltså, varför tog du emot hjälp? Och den här personen hade varit, alltså, den anhöriga hade reagerat, arbetsgivaren hade reagerat, han hade varit hos flera olika terapeuter. Men så plötsligt mötte han en psykolog som sa så här, det första psykologen sa var något väldigt personligt. Jag blir väldigt orolig för dig när jag hör vad du berättar. Och där någonstans så började hans resa. En person som han absolut inte känner och som säger så här, jag blir orolig. Det var inte så professionellt kanske. Men så här, jag blir väldigt orolig. Och det där tror jag vi ska lära oss av. Jag är väldigt orolig för din alkoholvanor. Jag älskar dig.
Man får visa sig sårbar helt enkelt, och det kan ju vara svårt.
Ja, men det kan vara jättesvårt. Och det vet man ju också att när missbruk och beroende kommer in i en familj, då ökar ju konfliktnivån. Det är mycket tjat. Det är mycket skrik, det är mycket bråk. Men om du vill hjälpa din närstående till nykterhet, så ska du försöka låta bli allt det där. För det funkar inte. Kärlek funkar mycket bättre än att skrika och bråka. Sen klart att man tappar fattningen ibland. Man blir så jävla ledsen.
Och därav att man behöver stöttning själv.
Besviken. Jag pratade med en anhörig bara igår som sa att som själv är utbränd och har levt med det här problemet i åratal. Hon sa att det är som att leva i en krigszon. Jag är helt slut. Och det är så fruktansvärt att leva med den här personen som är liksom ett monster. Och liksom mitt intellektuella jag förstår ju att det är inte han, det är sjukdomen. Men att se det här, och så ibland är han nykter och då är han tillbaka. Och så blir jag så himla glad och så tappar jag hoppet igen. Alltså att leva i den där stormen är ju fruktansvärt. Och det är därför det är också så här. Vi brukar ju använda den här liknelsen med syrgas i flygplanet. När man flyger så säger de så här, in case of emergency så kommer ju syrgasmaskerna att trilla ner. Sätt på dig masken först, innan du hjälper någon annan. Och det är ju för att du kan inte hjälpa någon annan om du tuppar av. Och så är det faktiskt också som anhörig till någon som dricker för mycket. Att i worst case scenario är inte att din anhöriga super ihjäl sig. Worst case scenario är att din anhöriga super ihjäl sig och du går under. Och det är inte så ovanligt. Alltså tittar vi på anhöriga till personer med psykisk ohälsa och olika typer av missbruks- och beroendetillstånd, så har de en skyhög, mycket högre risk för utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar, sjukskrivning, depression. Så worst case scenario är inte att dina anhöriga dör, det är att ni bara två går under. Så du måste ta hand om dig själv.
Så målet för det här året är inte bara att stötta din anhörig, utan framförallt dig själv till att börja med,
ja,
kanske?
Ja, att stötta båda. För att förstå att jag kan inte stötta min anhöriga eller min närstående om jag inte tar hand om mig själv.
Ja, exakt. Väldigt viktig poäng i alla fall. Men vi har varit inne nu lite på, du har touchat lite vid arbetsplatser och sånt där.
Ja.
Så vi ska komma till en väldigt viktig punkt, för det är ju du har haft ett bra start på året. En bra start.
En bra start.
Men gud, jag kan inte ens prata svenska längre. Herregud, jag behöver verkligen mammaledighet snart. Men du har haft en bra start på året. Det jag ska säga är att det är inte bara i de privata relationerna som alkohol tar mycket plats, utan en enorm roll har ju också alkoholen på våra arbetsplatser. Och nu när vi släpper det här avsnittet så har din nya bok kommit ut.
Ja.
Alkohol på jobbet, från tafs och tjafs till tydlighet. Berätta, hur kan vår liksom... Eller berätta om boken först, ska jag säga. Ja,
till att börja med kan jag säga att jag fick strida en smula med mitt bokförlag för titeln. För deras första reaktion var så här: vadå alkohol på jobbet? Det finns väl ingen alkohol på jobbet? Och jag bara, jo det gör det. För det gör ju verkligen det. Alltså alkohol serveras på personalfester, man rullar in drinkvagnen på afterworken på eftermiddagen, man åker på konferensresor. Alltså, så att det är ju inte så att alkoholen är någonting som sker utanför arbetsplatsen. Och det tog ett tag när jag kunde övertyga min förläggare liksom att det här är den titeln vi ska ha, punkt. För att det är så här det ligger till. För hon tänkte, och jag tror att många med henne tänkte så här, det där är inte en grej längre. Nu har vi förändrat vår alkoholkultur och det är ju så att arbetsgivarna är återhållsamma och sådär. Ja, absolut. Det har blivit mycket bättre än när jag för 20 år sedan jobbade med de här frågorna inom Försvarsmakten. Det var ju mycket mer alkoholpositivt på den tiden. Men det finns ju fortfarande. Jag börjar boken med en berättelse om, så här, tänk att du är på konferensresa på kryssning. Och det börjar med att liksom dina arbetskamrater tar några drinkar i baren och så blir det fest. Och sen när ni kommer fram till den här destinationen så är det några som tycker att det är en skitbra idé att gå på bordell. Och det är ju det är inte en hittepå-historia, utan det här är ju liksom de här historierna som jag har fått under det här året när jag har intervjuat människor. Det händer hela tiden. Men vi pratar inte om det. Och jag skrev ju den här boken där av några olika skäl. Dels för att det fanns ingen handbok för HR och arbetsmiljöansvariga när det gäller alkohol. Det var över 20 år sedan det kom ut en bok. Så min bok handlar ju om allt ifrån liksom personalfesten och alkoholkulturen till det här rehabiliteringsansvaret. Så det är ju ett skäl till att jag gav ut den. Ett andra skäl är att jag är ganska heligt förbannad. För att det får inte vara så här. Och det roliga är att jag var lite, samtidigt som jag var förbannad över att alkoholkulturen är så positiv på vissa arbetsplatser, så var jag lite oförberedd på reaktionen som boken skulle få. Och det som är så intressant är att det är jättemycket kvinnor som hör av sig till mig. Och de är skitförbannade.
Jag förstår dem.
För de har blivit tafsade på. Och det är jävla massa tjafs. Och när de går till chefen och säger, du vet, jag blev tafsad på personalfesten, så svarar chefen så här, ja men du vet ju. Alltså, nu var det ju fest. Så det är inte så mycket att vara upprörd över. Och jag har fått kontakt med kvinnor som har sagt upp sig. För att alkoholkulturen är så jävla tjafsig. Jag har fått kontakt med människor som vägrar att gå på personalfester därför att det ska alltid drickas och det är så liksom, det blir jättekonstig stämning och det blir så här gränsöverskridande beteenden. Och det är ju, personalfester är ju till för att vi ska komma närmare varandra, skapa god stämning och sådär, och det har precis rakt motsatt effekt. Folk känner sig exkluderade, de väljer att inte gå och sen bara slätar vi över det. Och så pratar vi inte om det.
Nej, alltså jag vet, på en arbetsplats jag var på för jättelänge sedan, så var det till och med, då var det ganska stark alkoholkultur. Och det fanns till och med en medarbetare där som var typ känd för att så fort det blev alkohol inblandat så blev den personen jätte, du vet, alltså sleazy och var på det andra könet väldigt mycket. Och det var bara så här, ja, den här personen bara är så.
Och då ska vi acceptera det vi andra.
Och det är som du säger, det är inte ens någonting man pratar om eller tar upp med chefen. Chefen vet säkert till och med om det, men det är bara så här, det bara är så. För man tar det inte på allvar.
Nej, och så har man världens finaste alkoholpolicy som sitter i en perp. Man har liksom en jättefint regelverk för hur vi hanterar alkohol på arbetsplatsen ofta.
Mm.
Som vi har tänkt ut och vad ska vi göra, en handlingsplan om någon dricker för mycket. Men det är inte det som kommer avgöra hur mycket alkoholrelaterade problem och säkerhetsproblem man har. Det är inte det där pappret i en perm. Jag har en mellanrubrik som heter Kultur äter policy till frukost. Det är faktiskt alkoholkulturen som sitter i väggarna.
Mm.
Och den är inte sällan helt raka motsatsen till det som står på det där snygga pappret.
Mm.
Och det är det vi måste jobba med.
Och det är där den här boken liksom hjälper oss att eller hjälper arbetsplatser att bli bättre på att uppmärksamma på något sätt, eller?
Absolut. Mitt stora fokus ligger på det förebyggande.
Mm.
För att vi vet ju att alkoholproblemen är ett av våra största folkhälsoproblem i Sverige. Vi vet att det är de allra flesta som har alkoholproblem och dricker för mycket är vuxna. Vi har 3 miljoner riskkonsumenter i Sverige.
Mm.
Smaka på den siffran. 3 miljoner, och de flesta jobbar ju. Så om vi ska nå ut till dem och få dem att liksom dra ner på sitt drickande innan de utvecklar alkoholism, då behöver vi ju vara på arbetsplatsen, för det är där de är.
Mm.
Alltså vi behöver nå ut med så här, hur kan man dricka måttligt? Den typen av information måste vi nå ut med till vuxna. Och då blir ju arbetsplatsen en väldigt naturlig plats för det.
Mm.
Men idag jobbar man ju mest med att ta hand om folk som dricker för mycket. Och det är man ganska bra på, skulle jag säga.
Mm.
Men förebyggande insatser, not so much. Så att boken, 2/3 av boken handlar om liksom, hur kan man förebygga alkoholrelaterade säkerhetsincidenter, rehabärenden.
Mm.
Och det är en lite ny tanke, skulle jag säga. Det är inte så himla många som pratar om det.
Vilket är ju egentligen så konstigt med tanke på hur viktigt det är egentligen. Mm.
Jo, men jag tror att det handlar om att man har svårt att prata om det för att man har inget språk. Och det är en viktig grej i den här boken, är att så här, låt oss hitta ett ganska neutralt språk och prata om det här, så det inte blir svart eller vitt.
Mm.
Eller alkis eller inte alkis. Vi måste hitta sätt att prata om gråzonen.
Mm. Men avslutningsvis då, för vi måste avrunda tyvärr för den här gången. Du kommer komma tillbaks 100%. Men vad tycker du att arbetsgivare borde ha för nyårslöfte, eller sent nyårslöfte blir det nu, till sig själv för att kunna stötta sina kollegor på bästa sätt det kommande året?
Jag tycker att de ska börja tänka på alkoholen som de tänker på stress, som de tänker på motion. Och som de tänker på arbetsmiljö. Alltså det ska vara lika naturligt att prata om hur man kan förebygga alkoholproblem som det är att prata om hjälmen, säkerhetsutrustningen, säkerhetsrutinerna. För det är faktiskt en säkerhetsfråga det här. Mm. Så att det är där någonstans alkoholfrågan ska in. Antingen för att vi vill minska sjukfrånvaron. Alltså vi vill att vår personal ska hålla i längden. Eller så vill vi undvika säkerhetsproblem. Och om vi ser på alkoholfrågan så, då blir det plötsligt jättemycket lättare att prata om det.
Mm. Anna Promilletanten Sjöström, tusen tack för att du kom hit igen, och gott nytt år!
Gott nytt år, och tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Tack. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av